Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Det är tisdag och det betyder att det är dags för ännu ett avsnitt av De kallar oss krypto, den bredaste kryptopodden i landet, där vi försöker få våra lyssnare att lära sig allt inom kryptovärlden med oss. Jag själv, som heter Mårten Andersson, är ju i grunden komiker och entreprenör, men snöade för en tid sedan in på krypto helt och hållet och lär mig nya saker varje dag. Vid min sida, som alltid, har jag den mycket sympatiska och duktiga ekonomijournalisten Gunnar Harjus.
Hej Mårten, hur är läget?
Det är bra. Hur många i din ålder heter Gunnar?
Alltså, jag har träffat två. Okay. Det är på nivån att jag kommer ihåg alla. En som jag en gång var på en fest med i Uppsala, och då sen satt vi i köket hela kvällen och bara pratade om vilket trauma det är.
Och satt och var lärda.
Nej, vi pratade om vilket trauma det är att heta Gunnar, hur det är. Och den andra var en kille som spelade i Reimersholmes P91 3 eller någonting, som vi ofta mötte i fotbollen när jag var typ 10, som var liksom stjärnan i det mycket mediokra Reimersholmelaget. Han hette Gunnar. Och det är så här, det kommer jag ihåg för alltid, för att så är det.
Har du haft en bra vecka?
Jo, jag har haft en ganska bra vecka. Men du har ju fyllt år.
Ja, dock inget speciellt. 47 år gammal blev jag. Det var en härlig fest, men det var kul.
Är liksom 47 motsvarande så... Alltså det finns ju, för rockstjärnor finns det ju så 27 Club, att så här, alla rockstjärnor dör när de är 27. Dör komiker när de är 47. Och återföd som krypto.
Återföd som krypto. Jag vet faktiskt inte.
Nej.
Det är dags för oss att dra igång dagens avsnitt. Och jag är alltid lika glad när hon är här. Nämligen ett av våra krypto-orakel, Anna Svan. Så ni kommer få svar på massor av era frågor. Det blir som vanligt ett nyhetssvep. Det blir kryptoskolan och massa annat.
Vad mer kan man begära här i världen?
Ett gitarrsolo.
Right, dags för nyhetssvep. Mårten, svep undan fötterna på mig.
I veckan så öppnade amerikanska centralbanken upp för högre räntor i framtiden. Något som påverkade både aktiemarknaden och kryptomarknaden. Bitcoin till exempel dippade med 6%. Varje vecka dyker upp nya företag som ger sig in i kryptovärlden. Och den här veckan verkar det vara den amerikanska auktionsjätten eBay som det är dags för. eBay sägs nu börja acceptera betalningar i kryptovalutor inom kort och öppnar dessutom upp för listningar av NFTs, alltså non-fungible tokens, digital konst eller samlarkort eller videor på deras plattform. På tal om NFTs, nästa organisation att ge sig in i det racet är UFC, alltså fightingorganisationen som anordnar MMA-galor runt om i världen. UFC vill nu börja släppa rättigheterna till digitala samlarkort från sina galor. Det här efter att tungviktsvärldsmästaren Francis Ngannou själv sålt en NFT föreställande honom för $58,000. Och till sist Sverige. Kryptovalutabolaget GoBit Group är numera listade som Sveriges första kryptobörs på First North Nasdaq. Och när aktien släpptes så kostade den 3,91 kronor, men var som mest upp nästan 70%. När vi spelar in det här så är den värd 7 kronor och 45 öre. Noteringen gör det möjligt för en bredare krets att vara med och investera i en ledande aktör i den snabbt växande kryptobranschen, säger vd:n Per Helgesson i ett pressmeddelande. Ja, det var nyheterna.
Det var nyheterna med mig, Bengt Magnusson.
Var det likt, tyckte du?
Den är ju stark som fan, det måste jag ändå säga.
Jag gjorde en sketch när jag gjorde program med Pontus Gårdinger för många år sedan. Och då tog vi såna här rökmaskiner och fyllde ett helt rum. Mm-hmm. Så man bara såg rök. Och sen så var i sketchen det ändå var att Pontus skulle gå ner och hämta gästen då, som var Bengt Magnusson. Kommer lite bara ryka, han bara, Bengt, är du där?
Ja då, jag sitter bara och tar med ett gott blås.
Det tyckte jag var kul. Ja, det var roligt då i alla fall.
Är det något du fastnat för i spepet? Något du gärna vill prata mer om?
Ja, alltså jag tycker ju efter att det blev sån enorm hype kring det här med non-fungible tokens, alltså digital konst, och det går ju att köpa liksom något som via NBA Top Shots, som det heter, så kan man alltså välja sina favoritspelare, LeBron James med flera, som och där man kan också köpa digitala samlarkort fast egentligen videor, och du äger alltså rättigheterna till det. Det här har ju fullständigt exploderat, men sen så kändes det som att det blev en liten dipp. Jag tror att marknaden gick ner nästan med 20-22% under en tid, men nu verkar det igen som att det bara nästan som en kurs, aktiekurs eller en kryptovalutakurs, att den har gått ner och så stiger den uppåt igen.
Ja.
Och det här med UFC är ju inte förvånande. Alltså jag satt ju och gissade själv bara när jag såg det här med NBA. Jag bara, men hur lång tid kommer det ta innan NBL, liksom baseballligan, gör samma, eller NHL? Eller när ser du Tiger Woods sänka en putt eller göra en hole in one? Alltså vi har bara sett början, tror jag, på non-fungible tokens.
Ja, nej, så är det väl.
Närmast i podden är det dags för comeback efter en strålande premiärinsats. Anna Svan, välkommen tillbaka.
Tack så mycket. När jag kom hit så var det som att kastas in i exakt de förväntningar man har på vem du är som person efter att ha lyssnat på den här podden.
Är det så? Och vad är det, vad är de?
Men du satt på golvet i hallen med någon FaceTime och försökte förflytta dina kryptovalutor i princip.
Precis, ja, det går ut för.
Det är så man blir välkommen här, att så här, Mårten sitter på en trapp i hallen och så här, ropar någonting om Phantom, vad det nu är.
Som ska tradas till Bo. Nej, men det är stressigt liv, kan man säga. Men det var kul, och för er som inte lyssnade, då ska ni göra det. Avsnitt 2 var hon gäst allra första gången. Anna Svan, som är kryptoexpert men också driver en hedgefond helt själv. Eller helt själv gör det ju inte.
Men vi är med 5 personer. Ja.
Men framförallt så är det ju ett av våra orakel.
Exakt.
Ja. Ja. Och är då tillbaka hos oss här i De kallar oss krypto för att svara på era frågor. Sen kanske jag och Gunnar också har frågor, men vi börjar med era. Och som alltid så ska ni ringa in frågorna, för då har ni mycket större chans att komma med. Vi tycker det blir roligare, det blir personligare än att vi ska sitta och läsa det ni har skrivit. Så jag tycker vi kör igång.
Ja.
Hej, jag heter Tobbe Blom och ställer mig på att säga att hej, jag är numera beroende av krypto. Blev indragen i det här av en god gammal vän, vi kan kalla honom för Mårten Andersson faktiskt. Och jag undrar lite grann över det här med att det är så många olika valutor och coins hela tiden. Det känns som att det bara kommer mer och mer. Devalverar inte det värdet, skadar inte det förtroendet på de andra lite större valutorna?
Mm. Jag tycker det är en jätteintressant fråga. Alltså, det finns ju, jag vet inte hur många...
9370-någonting.
Ja. Ja, och när det här avsnittet inte publiceras säger vi 10 000. Det finns liksom 10 000 olika kryptovalutor. Hur påverkar det värdet på typ... Ja, men Bitcoin gissar jag att det är, som Tobbe Blom, a.k.a. Tobbe Trollkar, frågar om.
För att göra en snabb analogi så skulle man kunna jämföra det med hur påverkas den amerikanska dollarns förtroende av att Venezuelas valuta är så dålig. Mm. Och svaret är inte alls.
Okej, så att Bitcoin är dollar motsvarande då i den här jämförelsen?
Ja, det skulle man kunna säga. Ja, precis, i den analogin så blir Bitcoin dollar. Och Doge är väl lite oklart. Det är något, det är liksom ett fritt djur. Men jag skulle vilja säga att Man får också inte anta att krypto är ett nollsummespel, för det är fortfarande ett market cap. För hela krypto market cap växer ju fortfarande väldigt mycket. Senaste 3 månader bara med 100%. Nu när vi spelar in det här så är market cap för krypto $2.3 trillion. Och jag tror att bitcoin står för typ 45% av det. Mm. Så att det dyker upp tusentals småvalutor som går upp och ner, de påverkar sig själva liksom.
Ska vi bara förtydliga också, market cap är alltså det totala värdet på alla, till exempel bitcoin som finns. Och när du pratar market cap för hela kryptospacet, så är det liksom det totala värdet som, om man lägger ihop alla kryptovalutor och alla liksom enheter av dem, så är det, hur mycket sa du?
$2.3 trillion.
Ja, och trillion är antiintuitivt, biljoner på svenska.
Exakt, miljoners miljarder, ja. Helt enkelt.
Men ja, det jag inte är med på helt bara, det är ju, det finns ju något som kallas för bitcoin dominance. Och det är den då som, där man egentligen tar hela marknadsvärdet av alla och hur stor andel av det som är bitcoins. Blir det inte så då ändå, för att återanknyta till Tobbes fråga, att faktiskt bitcoins värde påverkas eftersom det finns många andra saker att köpa? Alltså om man går in i en affär som bara har ett bröd, ja, då är det ganska klart att det brödet är det som gäller. Men om det finns massa småfrallor och pannrys och croissanger, så kanske det går inte lika mycket pengar in i bitcoin eller brödet.
Men då antar du att market cap är konstant och att det inte växer. Och det växer ju, och det växer väldigt snabbt. Och det är just det som är poängen. Att även om vi har väldigt många andra valutor att välja på än bitcoin, så har det totala market capet vuxit. Det har fördubblats på 3 månader. Och det kan lika gärna minska också. Och att bitcoins, bitcoin dominance som du pratar om då, att det ligger nu kring 45%, och att det kan minska eller öka i relation till det totala market capet för alla kryptovalutor. Det säger egentligen inte jättemycket om huruvida bitcoin kommer devalveras eller inte, så länge det totala market capet växer. Just och det är det som är intressant. Så hela kryptospacet befinner sig i en tillväxtfas just nu.
Okej, hoppas du fick svar på din fråga, kompis. Tobbe Trollkar, alltså a.k.a. Tobbe Blom. Och vi har fler frågor. Och vill man ställa frågor till någon av våra två orakel, Anna Svan eller Vahid Tosi, så gör man det på ett telefonnummer som jag skulle ha tatuerat in, men har glömt, helt enkelt. Men telefonnumret är, och det är därför han är så härlig, av många anledningar, Gunnar Harrius. Han kan ju det här numret, och det är
010-750-0981.
En gång till.
010-750-0981.
Yes, och då kommer man till telefonsvararen och kan ställa frågor som till exempel kan låta så här.
Tjena, Elon Musk heter jag. Ringer från Gävle. Jag var lite triggad bara när er expert sa att man kunde dela upp bitcoin i en miljontedels och inte en 100 miljontedels. Så ja, det var bara det jag tänkte rätta, så att ni inte får en massa med arga miner och sådär. Tack för mig, hej då!
Det var ju bara han som kom med den arga minen.
Ja, men
Elon, det är inget positivt att säga.
Vilken expert var det?
Det var ingen expert. Alltså, det som hände, jag tar 100% ansvar för det här. För det som hände var att Vahid sa 100 miljontedel, men han sa 100, en jättelång bisats som jag klippte bort, och sen miljontedel, och sen så råkade det då 100 som slinka med, så att det var faktiskt ett fel som gjordes 100% av mig på klippbordet i efterhand, och ingen skugga ska falla över Vahid. Därför tog jag med den här frågan, för att jag vill bara så här, mitt fel, sorry för den.
Men det är bra att ni korrigerar oss också i rätt ska vara rätt.
Rätt ska vara rätt.
Och sen så behöver inte du känna dig rädd nu, Anna, för att Gunnar kommer redigera fram någon egen version av vad du har sagt.
Ja, jag ska göra mitt allra yttersta för att inte så här, att jag klipper ihop så här, köp bitcoin för alla pengar.
Som ett talsvar.
Investera i bitcoin, sälj och köp nu.
Exakt. Okej, en riktig fråga då.
Hej, jag heter Martin. Bor nere i Malaga, nere i södra Spanien. Tack för en grym podd. Jag har en liten fråga om plånböckerna som man använder när man köper bitcoins. Jag har konto på Coinbase, köper både bitcoin, ethereum och så vidare. Har inte börjat använda deras wallet, Coinbase wallet. Vad behöver man den till, helt enkelt, är min fråga. Tack, ha det gott.
Vad behöver man en Coinbase plånbok till?
Alltså jag tänker att han menar egentligen att det han undrar är huruvida han ska ha pengarna kvar bara i Coinbase eller flytta dem. Men det handlar väl om du ska trada dem, Martin, eller inte. För så länge du tradar så är det bra att du har dem på den exchange som du köper och säljer på. Mm. För flyttar de dem till en hårdvaruplånbok så blir det mycket, mycket mäckigare. Men jag tänker att om man ska välja plånbok, så om man väljer en hårdvaruplånbok, så är det det säkraste som finns så länge du förvarar dina lösenord på ett bra sätt. Och där kan jag nu svara på en fråga som man kanske inte ens är ställd. Men jag såg ett väldigt bra klipp under min utbildningsresa som pågår hela tiden. Och det var jag kommer inte ihåg vad hon hette, men en väldigt duktig tjej som pratade just om säkerhet när det kommer till plånböcker. Och en sak som jag tog med mig från det var att man ska då aldrig spara grejer i sin telefon, aldrig spara några lösenord online överhuvudtaget, inga skärmdumpar, ingenting. Du skriver ner dem med papper och penna och du kan ha olika som loggböcker där du skriver ner sakerna. Men det kanske bästa tipset var att inte bara ha det på ett ställe, utan du kan ha det hemma hos dig, du kanske ha det hos dina föräldrar eller till och med ett bankfack på banken. Varför då? Kanske man undrar. Jo, därför att det kan vara så att det börjar brinna i ditt hus. Det blir en översvämning. Vem vet vad som händer? Och har du bara då en enda kopia med din lösenordsphrase så är du körd.
Och du vill inte ha tappat bort dina lösenord när båten sjönk på riktigt?
Nej.
Precis.
Så är det. Det finns också, kan jag varmt rekommendera olika typer av så här. Det är liksom en hel subkategori på YouTube i olika så här minnestekniker för att lära sig sina egna extremt avancerade lösenord och fraser.
Det känns lite som att man kan läsa boken Peak för det också.
Säkert.
Som handlar egentligen om hur man blir expert på någonting, och då tar de upp just minnestekniker.
Kanske man kan bli en sån här Rain Man som kan andras lösenordsfraser. Man bara ser dem, kan man gå in och länsa. Hoppas du fick svar på din fråga. Vi går vidare i frågestunden.
Ja, hej. Jag heter Sven och ringer från Stockholm. Att det inte finns ett bakomliggande värde, hur påverkar det värderingen av bitcoin jämfört med andra valutor? Tack.
Förtydliga lite vad han menar med bakomliggande värde. Alltså, du kan ju till exempel inte byta in bitcoin mot, jag vet inte, guld. Alltså, man pratar ju om att bitcoin har ett värde som är bara av sig självt givet på något sätt, och det borde rimligtvis då påverka värderingen av bitcoin och hur man tänker kring det.
Nej, men precis, men när man pratar om underliggande värde i då jämför man väl, då pratar, det är ju en sån diskussion som man har mellan guld och bitcoin, vad är egentligen bäst, för att guld kan du till exempel använda i teknologi och andra grejer, men om man tittar på hur mycket av guldet som grävs upp som faktiskt används till teknologi, så är det, jag tror det ligger på förra året 2019 så var det typ 7% och sen så ökade det till typ 12%. Medan investeringsguld står för typ 50% inklusive det som centralbanker har i sina reserver.
Och resten sitter på Versaces kläder.
Exakt så. Nej, men så det underliggande värdet, det är en jätteintressant diskussion, och om man tittar på den österrikiska ekonomiska skolan så menar ju de då att om du har ett om det finns andra användningsområdet för det som du ska använda som pengar, så skapar det onödiga prisfluktuationer för den här valutan. Så det är ett sätt att se det på. Ett annat sätt att se det på är, vad är det underliggande värdet i svenska kronor idag?
Mm.
Det enda underliggande värdet som fiat-valutor faktiskt har, det är ju förtroendet som vi då har för centralbanker. Och för oss som kanske är mer
Kritiska.
Det var ett bra ord. Jag hade andra ord som jag valde bort. För oss som är kanske lite mer kritiska mot centralbanker och hur de har agerat senaste framförallt 12-13 åren, så finns ju det här förtroendet faktiskt inte kvar. Så jag skulle inte säga att det finns, att det är negativt.
Du tycker inte det är någon skillnad egentligen, kan man sammanfatta det med, mellan krypto och underliggande värde och fiat-pengar, traditionella tryckta pengar?
Jo, och skillnaden är att här har du inte en central enhet som du behöver lita på. Och det är väldigt positivt.
Ja, just det. Men ska vi bara, det är värdet egentligen då?
Ja,
men ska vi bara ta den frågan? För det här är en fråga som jag tror att många har, som är, okej, det finns inte någon centralbank liksom. vem styr bitcoin? Vem styr över kryptovalutor?
Ingen och alla, kanske man skulle kunna säga. Hela poängen var ju att skapa en valuta som inte har en central enhet för att du inte ska ha. Det är det som decentraliserad betyder. Och det är det som är hela poängen. Det ska inte finnas någon som säger, men nu fördubblar vi antalet bitcoin och det kan påverka värdet negativt. Det är just det som är poängen med kryptovalutor och därför bitcoin startades och skapades från början.
Det är en sak som jag tycker också är så intressant som har dykt upp. Jag vet att en av de första frågorna som jag ställde till Wahid när jag såg det, att flera länder börjar, Sverige bland andra, Kina och med flera som börjar se över då central bank digital currencies. Och jag sa, men är inte det här en risk för bitcoins värde därför att konkurrensen kommer bli mycket större nu och folk kommer välja den? Han menar på att det bara var bra. Och det vore intressant att höra vad du har att säga om det också. Men att det snarare kommer göra att folk förstår att det är inget fuffens med krypto och digitala valutor, utan det är den vägen vi måste gå. Men också att de valutorna, skillnaden blir att de är inte printade utan de är minade, alltså gjorda av datorer. Men det kommer kunna finnas oändligt i antal och inte då vara begränsat som till exempel bitcoin.
Bara förtydliga att det du pratar om är alltså motsvarande e-kronan. Alltså om Riksbanken skulle släppa en kryptovaluta. Liksom.
Ja, eller en digital yen i Kina och så vidare. Ja.
Det är precis som Wahid säger. Det gör är att man skulle kunna säga att det som Kina har gjort nu är att de tränar sina invånare i att använda digitala valutor. Så jättebra för riktiga kryptovalutor som är decentraliserade. Mm. Det skapar en ökad förståelse, ökat förtroende. Och sen så tror jag också att ju mer man lär sig, och då förstår man också själva poängen med att någonting faktiskt är decentraliserat. Och då har man redan tillräckligt mycket kunskap om någonting för att man har liksom blivit utbildad av till exempel Riksbanken eller den kinesiska centralbanken. Och då blir det lite enklare för en att faktiskt gå över på riktiga, decentraliserade digitala valutor.
Hörrni, vi har fler frågor till Anna, såklart. Men först så ska vi hugga in i veckans kryptoskola. Och den här veckan ska Åsa Secker lära oss allt om vad Ethereum är för någonting.
Kryptoskolan, lektion 5. Vad är Ethereum? De flesta tänker nog att kryptovaluta är samma sak som bitcoin. Men det finns ju olika kryptovalutor. Och den näst största efter bitcoin, det är Ethereum. Eller egentligen så heter själva valutan faktiskt Ether och ligger på Ethereum-plattformen. För Ethereum är faktiskt mycket mer än bara en valuta. Det brukar snarare beskrivas som ett ekosystem. Så här kan man tänka på det. Blockkedjan som är Ethereum, det är som en väg. Det är liksom infrastruktur. Och på den här vägen så kan du ju då köra massa olika bilar. Ether, valutan, är en sån bil. Men det finns ju också massa andra. Till exempel de flesta NFT-erna, alltså de här digitala ägarbevisen för bilder och samlarkort, de ligger på Ethereum och är då andra bilar som använder sig av Ethereums väg. Eftersom att Ethereums kod är öppen för alla så kan man i princip bygga vilka bilar som helst som kan köra på den här vägen. Men som bensin i alla bilar så används Ether-valutan. Så att vill du skicka en NFT till någon så behöver du betala en liten avgift i Ether för att bilden ska kunna skickas. Det här är en av sakerna som driver priset på Ether. Det behövs helt enkelt för att få de här andra bilarna på vägen att köra.
Okej, det här är inte en fråga som vi har fått in, utan det här är en fråga som jag bara vet finns där ute i liksom det allmänna medvetandet kring så här, saker man vill fråga orakel.
Saker man vill fråga orakel.
Vi får göra en jingle för det.
Ja, saker orakel svarar på saker.
Och det är bara så här, vad är dina bästa så nybörjartips?
Mina bästa nybörjartips är att läsa på så mycket som möjligt. Och nu finns det så himla mycket bra information och nybörjarguider. Så börja med att googla vad är bitcoin, vad är blockchain och ta det därifrån. Försök kanske snarare hitta någonting som du tycker är intressant inom kryptovärlden och fördjupa dig i det. Än att gå på någon färdig guide. Utan bara liksom förkovra dig i det du tycker är intressant, så kommer du liksom lära dig saker på vägen. Och börja lite. Du behöver inte gå all in på en gång och se till så att om du skriver ner dina lösenord, förvara dem på plats. Så att du om 10 år nu kommer på, shit, jag köpte ju Dogecoin 2014. Var är mina lösenord? Så att du faktiskt vet vad de är.
Ja, det kan vara en poäng. Bara vända på den frågan. Vad är så här det vanligaste misstaget du ser att folk gör? Eller som du kanske själv har begått?
Jag har faktiskt sluppit det här själv. Men däremot så tror jag att det är många som inte har varit medvetna om skatt på kryptotrading och därmed tror att de har gjort massa vinst och sen så har de en större skatteskuld än vad de faktiskt har medel. Så om du vill handla aktivt och kanske är relativt ny och bara håller på med bitcoin och ethereum, gör det via ett ISK, via din nätmäklare, för att faktiskt slippa sen slå med en slutnota som äter upp alla dina tillgångar.
Och ISK, naturligtvis förkortning då för investeringssparkonto i det här fallet. Jättemånga bra tips, och jag har som ambition också med den här podden, förutom att den förhoppningsvis kan hjälpa våra lyssnare till att lära sig mer om kryptovärlden, så sitter jag och vi och jobbar på någon slags väldigt pretentiös titel, en kryptobibel, och samla typ allt det jag och andra människor som jag känner tycker är vettiga länkar. Alltså allt från vilka appar man bör ladda ner där man kan läsa nyheter till viktiga klipp om allt från blockkedjetekniken till vad är bitcoin och så vidare och så vidare. Så den kommer vi fylla på allt eftersom. Mm. Men, och den kommer man kunna hitta liksom under veckorna i våra sociala medier också när vi börjar portionera ut grejer. Men sen kommer allt finnas samlat. Men när vi ändå är inne på ämnet, så följ oss gärna på sociala medier. Där vi heter De kallar oss krypto på Instagram, Facebook och på YouTube. Och sen på Twitter heter vi
DKO Krypto.
Ja. Anna, tidigare i nyhetssvepet så hörde vi ju att när det spelas in då, så var det ju idag på dagen som BTCX blev Sveriges första kryptobörs att lanseras på First North Nasdaq här i Sverige. Och som sagt, kursen stack upp 62% var det senast jag kollade. Har du någonting du vill kommentera vad det gäller BTCX eller notering?
Du som är i den här svängen liksom.
Jag som är i hela den här svängen. Men först och främst så stort grattis till de som har jobbat med det.
GoBit ska vi säga att heter aktien.
Och kanske framförallt till Christian Anders som startade det. Väldigt, väldigt kul. Och välförtjänt.
Och det är ju inte så långt bort vad det verkar, vad ryktena säger i alla fall, att Safello också kommer gå in och göra en konkurrent då till BTCX. Men vad betyder det här för, tycker du och tänker du, för svensk krypto att det kommer in, de här aktörerna kommer in?
Nu normaliserar vi hela kryptoindustrin i Norden skulle jag säga, och det är ju fantastiskt goda nyheter, så jag hoppas att vi om några månader ska slippa behöva svara på frågan, men krypto finansierar ju x procent av terrorism och bla 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 bla. För majoriteten finansieras fortfarande i dollar. Så hur försvarar du det? Nej, men det är fantastiskt tycker jag att vi äntligen normaliserar det här som är faktiskt så himla viktigt för den finansiella utvecklingen, skulle jag säga, i världen.
Ja, för ibland så tänker jag att det handlar så otroligt mycket om liksom trading och investeringar och att tjäna pengar på det här. Men vad det faktiskt är ett helt nytt monetärt system som är integrerat till i ett internet 3.0. Ja. Det är ju det som är den enorma fascinationen tycker jag. Sen om man kan tjäna pengar på det är väl jätteroligt. Men även om man inte ens är intresserad av att trada ett öre i det, så är det ju något vi aldrig har sett egentligen i teknik och finans.
Nej, det är fantastiskt. Det är liksom började som en liten gräsrotsrörelse och nu är det gigantiskt. Och och definitivt framtiden. Jag menar, alla finansiella applikationer kommer ligga på Ethereum i framtiden. Det är jag helt övertygad om. Så om vi kan långsamt och säkert få fler och fler att skapa en riktig förståelse för vad krypto faktiskt är och vilken potential det har och allt det positiva som det medför, desto bättre. Så jag tycker att både noteringen av BTCX och sen Safello när det sker och även när Arcane gick in på börsen tycker jag liksom är precis rätt steg i den utvecklingen.
Mm. Och innan vi släpper iväg det så nu är det inte långt kvar tills det säger plopp. Har barnet ett namn? Kommer den ha något kryptorelaterat?
Och framförallt, har du liksom redan startat ett kryptosparkonto som någon slags sånt?
Nej, men jag och min sambo sa det. Vi borde sätta upp en DeFi-portfölj åt henne. Så ja, det har vi gjort. Nej, men så Lydia kommer hon heta. Så namn från familjen i Argentina.
Fint.
Härligt.
Du, vi tycker så mycket om dig och vi är så glada att du vill vara med i den här podden. Stort lycka till. Förmodligen nästa gång vi ses så är du mamma.
Ja, om jag inte går in i vecka 50 sen liksom. Ja. Vi får se.
Vi får se.
Vi får se.
Tack för idag.
Tusen tack.
Hej då, Anna Svan.
Hej då.
Anna Svan, vilken jävla ynnest det att ha ett orakel som henne som bara liksom... Man bara får ösa ur sig alla tankar man har och så bara får man någonting stringent tillbaka.
Jag menar, alltså, man sitter ju mer eller mindre mentalt och gapar av hennes kunskap.
Mm, otroligt är det. Vill man ställa frågor till henne eller till Vahid Tosi så gör man alltså det på 010 750 0981.
Ingen fråga är för enkel eller för dum. Vi är här för er skull och vi lär oss tillsammans med er. Så är det med det. Jag tror att det var det vi hade den här veckan.
Så är det. Nästa vecka en ny gäst. Vem det blir är inte helt klart än, men det kommer bli en jävla toppen gäst. Lovar. Så lyssna då.
Och följ oss som sagt gärna på sociala medier. Vi heter De kallar oss krypto överallt utom på Twitter där vi heter DKO Krypto. Vill man följa mig på Twitter heter jag Martin Andersson. Och vid min sida idag, som alltid, Gunnar Harrius. Vill du lägga till någonting?
Ja, men vi kan väl säga att du är med i P4 Extra och pratar om krypto. Idag tisdag, samma dag som det här släpps, så lyssna på det. Jag var med igår i Morgonpass i P3 och pratade om krypto. Det är lite olika vilka kanaler man är med i. Sådär. Så att, vill man höra mer av två personer som försöker förklara krypto halvstringent så finns public service där för det, kan man väl säga. Annars, nej, men tack för visat intresse typ.
Tack ska ni ha. Ha det bra. Hej då.
Hej då.